Absolut. Tack så mycket. Käckt att vara tillbaka. Får jag säga. Jag kanske ska flytta den här eller så får du dra ner. Är det bra ljud? Det är bra. Det är lite distans så här, men det kanske fungerar. Jag hoppas på det. Ja, nej men verkligen käckt att vara tillbaka som sagt. Olof Edsingen heter jag, för er som jag inte träffade förra året. Jag kommer från Sverige, lite norr om Uppsala, och bor där med min kone och tre barn. Jag är 40 år gammal, kan jag också säga, och brukar säga att jag är teolog och författare. Jag jobbar med lite olika saker. Bland annat så jobbar jag som ledarutvecklingskonsulent faktiskt för Missionssambandet, NLM Ung. Så jag rör mig en del också i Norge under terminerna. Jag jobbar också med en discipelskola på distans. Vi vandrar genom Lukas och Apostlagärningarna under en termin. Det är också väldigt trevligt faktiskt. Så lite diverse arbetare i Guds rike brukar jag säga att jag är numera. Sen jobbade jag tidigare inom EFS och SALT, som är ACTAs systerorganisation, som generalsekreterare där. Så jag har lite olika saker i bagaget. Och jag har fått ett ämne som har blivit tilldelad. Jag vet inte om jag skrev rätt eller fel. Jag har uppfattat att det var eller Fader, Son eller Heligond. Vad de tänker och talar rätt om Gud. Jag tror att det var det jag fick på mejlen i alla fall att jag skulle tala om. Vi kommer nog få täcka in det på lite olika sätt oavsett rubriken, så att det blir nog bra. Treenigheten är ju någonting som vi förutsätter i kristna kyrkan väldigt mycket. Men kanske inte lika ofta som vi talar om det, liksom stannar upp inför det här med vem Gud är och vad det innebär att Gud är treenig, Fader, Son och Helig Ande. Det är också någonting som ibland blir ifrågasatt, och det är ju i sig ett skäl att lyfta fram ett sånt här ämne. Man ifrågasätter ibland om det här överhuvudtaget är ett tema i Bibeln, att Gud är treenig. Är det inte i själva verket så att treenigheten är ett mänskligt påfund? Att det var något som man uppfann vid kyrkomötena på 300-talet? Den typen av invändningar kanske ni har hört någon gång. Det finns en sån diskussion i alla fall. Jag kan ju säga redan från början att jag tror verkligen att synen på Gud som treenig är väldigt naturlig utifrån både gamla och nya testamentet faktiskt. Men jag tänkte ändå börja lite grann, back to basics, och säga någonting om själva treenighetsläran. Och sen ska vi faktiskt få stanna upp inför var och en av de tre personerna i treenigheten. Fadern, Sonen och den Helige Ande. Och då kommer vi också in på den här frågan om hur vi kan tala om Gud och faktiskt också tala till Gud. För det är klart, det här är en fråga som berör både vår teologi och vårt böneliv. Hur tänker jag kring den Gud jag vänder mig till när jag ber? Det allra första jag vill liksom slå fast här idag, det är att talet om Gud som treenig, det är egentligen mycket det unika bidraget som den kristna tron ger om man jämför med andra monoteistiska religioner. Och bara det visar ju hur viktigt det här är. Det här är det unika bidraget som kristendomen har. Man buntar ju då ofta samman judendomen, kristendomen och islam och talar om abrahamitiska religioner. Känner igen det också från Norge? Ofta säger man så i Sverige, de abrahamitiska religionerna. Och man har ofta en agenda av att säga att de är ungefär samma sak. Men faktum är att även om det finns många likheter mellan judendom, kristendom och islam, så finns det ju ganska stora skillnader. Och en av de viktigaste skillnaderna är just synen på Gud. Och det är ingen liten sak om man säger så. Det är en väldigt grundläggande fråga. Både för en jude och för en muslim är det otänkbart att tala om Gud som treenig. Det är ju i praktiken nära på hädelse att göra det. Särskilt om man talar om islam, där man ju faktiskt hävdar att den som tror att Gud har en son är under förbannelse. Det är inga små ord. Och det visar ju vilken enorm kontrast det egentligen är i själva kärnan av de här religionerna. Den som tror att Gud har en son är under förbannelse. Det har ju också samman med att Koranen lär att den kristna treenighetsläran är fadern, sonen och Maria, eller hur? Så att man har ju blandat ihop hela det från början. Och det bidrar förstås till att man så starkt vänder sig mot treenighetsläran. Sen finns det ju ändå ganska intressanta brohuvuden mellan kristendomen och judendom och islam. Koranen talar till exempel om att Jesus blev född av en jungfru. Finns det ett kapitel i Koranen om jungfru Maria. Och det är också tydligt utifrån Koranen att Jesus utförde ett stort antal under och tecken, vilket ju inte Mohammed gjorde. Så att här finns det ju saker att knyta an till i mötet med till exempel muslimska vänner. Att redan i Koranen finns det någonting att utgå ifrån för att visa att Jesus faktiskt är någonting mer än en vanlig människa. Och det kan vara värt att säga. Men om man sen går till de judiska heliga skrifterna, det som är vårt gamla testamente, så finns det ju faktiskt flera antydningar även där som pekar fram mot en treenighetslära. Och det första möter oss ju redan i Bibelns första kapitel. Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Här talar Gud om sig själv i vi-form, oss. Och det måste vara någon slags hint om att, vänta nu. Gud talar om sig själv i vi-form. Det öppnar i alla fall för en syn på Gud som någonting mer än säga, bara en i den meningen. En men ändå tre. Det är också så om man tittar på skapelseberättelsen så börjar ju den faktiskt med bland annat de här orden. Guds ande svävade över vattnet. Och om vi ser på Nya testamentet så talas det om Jesus att han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. Så utifrån det här ser vi alltså att Gud skapade, Guds ande svävade över vattnet. Nya testamentet säger att det var genom Jesus som världen blev till. Alltså är hela treenigheten där redan i skapelsens morgon. Den bilden ges till där. När vi bläddrar lite längre fram i första Moseboken kommer vi till kapitel 18. Där vi har en berömd text där Abraham får besök. Ni vet upptakten till skildringen av Sodom och Gomorra. Det börjar med att Abraham får besök. Och han får det i form av tre män. Tre män som på något vis är Guds besök till Abraham. Och den judiska utläggningen är förstås att det är på något sätt änglar och så. Men någonstans finns det ju någonting här som man kan. Det är ingen slump att det är tre, tänker jag. Tre är Guds tal. Och vi har det som sagt väldigt tidigt i Gamla testamentet. I fjärde Moseboken instruerar Gud leviterna att välsigna Israels folk. Välsignelsen som vi läser också i kyrkan idag ofta. Och den har ju tre tydliga led. Herren välsignar oss och bevarar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss. Var oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. Tre led. I hela kyrkans historia har man sagt att det står ju också för att det är en trefaldig välsignelse från en treenig Gud. Och vi har det förstås också i de berömda texten i Jesaja 6 som jag ju predikade över förra året jag var här. Där seraferna, alltså änglarna vid Guds tron, ropar helig, helig, helig är Herren Sebaot. Alltså det gudomliga tretalet. Gud är en, men han är också tre. Jag menar som sagt att redan i Gamla testamentet så har vi ganska många tecken på att här finns det någonting som öppnar i alla fall för en treenighetslära. Och jag tycker de är intressanta i sig. När vi sen kommer till Nya testamentet så blir ju det här ännu mycket tydligare. Ibland talar man om frälsningsekonomin. Frälsningsekonomin, alltså Guds sätt att agera i sin frälsningsplan. Och vi ser då att fadern är den som i första hand förknippas med skapelsen. Sonen är den som i första hand förknippas med frälsningen. Och den helige ande är den som förknippas med kyrkan och de kristnas helgelse, heliggörelse. Det är som tre olika uppdrag som vi förknippar lite specifikt med de olika personerna i treenigheten. Det betyder ju inte att det bara är fadern som var med i skapelsen. Det har vi redan sett. Sonen var också där. Anden var också där. Men lite grann i någon slags arbetsfördelning eller tyngdpunkt så brukar man ofta säga så. Och det är det mönster vi sen har också i den kristna trosbekännelsen. Första delen av vår trosbekännelse handlar om fadern och skapelsen. Andra delen av trosbekännelsen handlar om sonen och frälsningen. Och tredje delen handlar om anden och kyrkan. Så redan i den tidiga kyrkan så var det viktigt att liksom peka på den här frälsningsekonomin. Och det bygger ju, om inte annat, också på Matteus 28. Där Jesus säger att vi ska döpa i faderns och sonens och den helige andes namn. Och faktum är att trosbekännelsen utvecklades mycket utifrån de här tidiga dopbekännelserna. Det du bekände som nykristen i samband med ditt dop. Det var ju en slags teologisk statement också. Det här är vad jag står för, det här är vad jag har gått in i. Och det var det som man sen byggde vidare på till de mer utförliga trosbekännelserna som kyrkan antog vid sina koncilier. Vad var det då som gjorde de första kristna så övertygade om den här synen på Gud? Det måste ha varit en väldigt viktig sak för dem, för att det här var ju en tydlig konflikt med det judiska arvet. Skapade och skapar mycket konflikt i den judiska gruppen. Och jag tänker att det första som det måste ha handlat om är att Jesus kom med så tydliga gudomliga anspråk. Han sa att han var Gud själv. Och Johannes är den som lyfter fram det tydligast. Jag och fadern är ett. Vi vet att det här var ett minst sagt laddat uttalande. För det står att när han säger det här så tar de upp stenar och vill stena honom. Så för judarna var det här inte något neutralt att säga detta. Tvärtom. Men Jesus sa så. Jag och fadern är ett. Och särskilt Johannes evangeliet är ju det evangelium som tydligast liksom vill peka på Jesu gudomlighet. Johannes själv säger att det är ett av skälen för att han skriver. Det fanns ju redan tre andra evangelier, men han vill särskilt visa på Jesu gudomliga identitet. Och vi möter det bland annat också utifrån de här jag är-orden som finns ganska många av i Johannes evangeliet. Jag är vägen, sanningen och livet är ju det mest kända. Men det finns fler uttalanden. Jag är livets bröd, jag är världens ljus, jag är grinden, jag är den gode herden, jag är uppståndelsen av livet, jag är den sanna vinstocken. Alla de här uttalandena står ju både för vad Jesus har för, så att säga, funktion. Men de står ju också för vem han är. Och jag är ju det namn som Mose fick uppenbart vid den brinnande busken att Gud heter. Så själva uttrycket jag är vägen, sanningen och livet kommunicerar att Jesus anser sig vara Gud själv. Och flera av de här namnen är också uttryck som Bibeln eller den judiska traditionen använder om antingen Gud eller Guds lag. Till exempel det här, jag är livets bröd. Det är ju också så att lagen ibland beskrevs som livets bröd, det man behöver för att leva. Och nu säger Jesus att jag har tagit lagens plats. Jag är den nya lagen, jag ersätter och fullbordar. Och det är nu jag som är så här, samlingsgestalten, det vi samlas kring som Guds folk. Det är relationen till Jesus som är det avgörande. Och inte faktiskt lagen längre. Jesus är den nya lagen. Så allt det här kommunicerar Jesu unika ställning. Och ibland så, även det här bibelordet, finns det ju människor som vill bortförklara och säga att nej, men det här behöver vi inte tolka riktigt bokstavligt. Att Jesus skulle vara enda vägen till fadern, som ju är nästa led i samma mening. Men jag menar att det budskapet kommuniceras på en mängd olika sätt i Nya testamentet. Inte bara genom Johannes 14 och 6, även om det är så tydligt där. Men hela Jesu attityd, hans ordval, hans handlingar också för den delen, säger någonting om att han är Gud. Och jag skulle kunna ge många exempel på det, men vi ska inte stanna upp, tror jag, inför just den biten här idag. En annan sak som är intressant är att Jesus och den helige ande faktiskt tillskrivs samma egenskaper i många lägen. Man kan nästan få intrycket att de är en och samma person ibland, Jesus och den helige ande. Lukas till exempel talar ibland om den helige ande, men på något ställe talar han om Jesu ande. Vet inte om han har tänkt på det. Och då har man ju sagt att det är en och densamma. Och ändå är det ju tydligt att det är lite olika. Men det är Jesu ande och den helige ande är samma. Eller vad sägs om den här texten i Romarbrevet 8? I vers 10 säger Paulus att Kristus bor i er. Kristus bor i er. Och så i nästa vers så säger han att hans ande som uppväckte Jesus från döda bor i er. Så bara två verser efter varandra, så först hörs de att Jesus bor i oss och sen står det att anden bor i oss. Och det är olika uttryck, men det står på nyss för samma verklighet. Och faktum är ju att hela treenigheten är närvarande här, för att hans ande som uppväckte Jesus från de döda, det syftar ju på fadern. Fadern uppväckte Jesus från de döda. Och hans ande, faderns ande alltså, bor i er. Är ni med? Så inte är det särskilt konstigt att kyrkan slog fast att Gud är tre igen. Med tanke på alla de här texterna. Treenig. Jag tar ett exempel till. Från samma kapitel faktiskt. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Än en gång har vi samma mönster. Vi har fått barnaskapets ande. Men genom denna ande ropar vi till fadern. Och barnaskapet knyter oss tillsammans med Jesus Kristus. Han som är Guds son och den verkliga arvtagaren. Fader, son och ande tillsammans. Och bara för att avrunda det här lilla avsnittet. Den sista versen i andra Korintherbrevet. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er alla. Okej, Paulus använder inte ordet den treenige guden, men han talar ju alldeles uppenbart om en treenig gud. Och därför har kyrkan ända sedan tidigt bekänt detta. Och det här är den nicenska trosbekännelsen från år 381 efter Kristus. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av fadern för all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som fadern, på honom genom vilken allting är skapat. Och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av fadern och sonen. På honom som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna. Det är kyrkans vittnesbörd om den treenige guden. Och det bottnar som sagt i de bibeltexter som jag har velat visa på och många andra också. Så ja, det finns goda skäl att tala om Gud som treenig. Och det är det vi gör idag. Vi ska nu liksom stanna upp lite mer inför var och en av de här tre personerna. Men jag tänkte, jag ser det här lite grann som ett seminarium. Det finns möjligt, om någon har någon fråga eller kommentar så går det bra också innan vi går vidare. Men vi börjar med fadern. Beskrivningen av Gud som far, det kan ju stå för lite olika saker. Om man ser till exempel de ortodoxa kyrkorna, där betonar man det här med fadern, att han har en särskild roll i treenigheten, alltså som lite grann källan eller ursprunget till gudomen. Så fadern är den högsta överordnade principen. Det har inte varit lika viktigt i den västkyrkliga teologin som ju vi tillhör. De flesta av oss i alla fall, skulle jag tro. Det var ju här, bland det här som bidrog till schismen mellan östkyrkan och västkyrkan. Där man från ortodoxt håll menade att anden bara utgår från fadern. Och det var en viktig poäng utifrån att fadern är liksom den högsta, den överordnade. Medan man från västkyrkan, och det var ju då på den tiden katolska kyrkan, men det är någonting som protestantismen har tagit över, talar om att det faktiskt är både fadern och sonen som sänder anden. Det är nog ganska få i våra sammanhang som tycker det här är en jätteviktig fråga. Det är intressant i sig. Men det här var en mycket central fråga i hela splittringen mellan östkyrkan och västkyrkan. Det fanns säkert också andra bitar i det. Men det är ganska intressant att de här grundläggande dogmatiska sanningarna om Gud var väldigt viktiga i den tidiga kyrkan, är inte lika viktiga idag. Och det kanske inte bara är bra. Man kan ju fundera på det. Är det verkligen bara bra att vi inte bryr oss så mycket om detaljerna kring vem Gud är? Men jag vet inte. Man kan tänka olika kring det. Jag har inte tänkt fördjupa mig så mycket i de stridigheterna här och nu. Det känns som att det inte är huvudfokus. Men jag tror det är bra att känna till det. Att de här grundläggande frågorna har präglat hela kyrkohistorien egentligen. Också i det som sen blev splittringen av kyrkan. Det jag skulle vilja stanna upp inför när jag talar om fadern, det är faktiskt det här väldigt intima språket som Nya Testamentet använder om Gud som far. För det är så påtagligt, och det är också någonting som jag tror verkligen kännetecknar Jesus på ett unikt sätt. Att Jesus talade om Gud som sin pappa, sin far, och att det var en väldigt intim relation som det liksom beskrev. Att tala om Gud som far, det är inte unikt för Nya Testamentet. Det sker på några ställen i Gamla Testamentet. Inte så många, men vi kan ju titta på ett par av dem. Jesaja 64. Herre, du är vår fader, vi är leret och du är den som har danat oss. Vi är alla verk av din hand. Och Psaltaren 103. Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över de som vördar honom. Så det finns där, helt klart, beskrivning av Gud som far. Men det är ändå ganska ovanligt i det judiska tänkandet. Och särskilt om vi då tar det mer personliga tilltalet att tala om Gud som pappa, eller Abba som vi läste också i Romarbrevet 8. Det var någonting som många reagerade på när Jesus använde det. Och även här ser vi en väldigt tydlig kontrast också till islam. För en rättrogen muslim är det otänkbart att tala om Gud som sin himmelske pappa. Det är alldeles för personligt och intimt för en muslimsk syn på Gud. Och det är också en bild som inte finns i Koranen. Det finns många namn på Gud i Koranen, men far är faktiskt inte något av dem. Och än en gång ser vi hur centralt det här är för att visa på det unika med den kristna tron. För det som är så påtagligt är ju att Jesus ofta och gärna talade om Gud som sin far. Han umgicks hela tiden med sin fader i himlen. Han bad till sin far i himlen. Han väntade sig allt gott av honom. Och kanske viktigast av allt, Jesus kom faktiskt till den här världen för att uppenbara fadern för oss. Det är ju faktiskt så. Jesus kom uttryckligen till den här världen för att visa hur den Gud är som vår far. Ingen har någonsin sett Gud, står det i Johannes 1 och 18. Den enfödde, alltså Jesus, som själv är Gud och är hos fadern, han har gjort honom känd. Och vi har samma tanke i Hebreerbrevet 1. Han är utstrålningen av Guds härlighet och bilden av hans väsen. I praktiken innebär ju det här att när vi lär känna Jesus, då får vi på samma gång lära känna vår fader i himlen. Det är vad de här bibelverserna säger oss. Och när vi lär känna Jesus så är det faktiskt fadern som förhärligas. Det kanske vi inte alltid tänker på. Det finns en direkt koppling mellan Jesus och hans himmelske far. Och Jesus säger uttryckligen att min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar, mina discipler. Och likadant är det hos Paulus. Paulus är ju oerhört Jesus-centrerad. Han talar gång på gång om Jesus, om Kristus. Och Efesierbrevet är ett sånt exempel. Men man ska också bara titta på detaljerna här, vad som står. Paulus börjar med en välsignelse och han talar ut alla rikedomar, skatter som jag fått genom tron på Jesus. Men så börjar han med de här orden. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. För mig har det här blivit lite grann av ett wake-up call. Vi som kommer från de lutherska väckelserörelserna, vi har ju varit väldigt fokuserade vid Jesus och vid den andra trosartikeln. Och jag ser en väldigt god poäng med det. Jag är i grunden väldigt tacksam för det. Men vi får inte glömma den lite större bilden. Att Jesus har faktiskt kommit till världen för att uppenbara fadern för oss. Och då behöver vi också ta fasta på det och stanna upp och låta Jesus undervisa oss om Gud som far. Och det tänkte jag att vi ska göra lite mer här och nu också. Vi ser ju till exempel att i Jesu liv så fick relationen till fadern väldigt konkreta konsekvenser, inte minst i Jesu böneliv. För det första var Jesus hela tiden lydig mot fadern. Han gjorde alltid det som var hans himmelske faders vilja. Och han hade också en väldigt positiv förväntan på fadern, en förväntan som han ville ge vidare till sina egna lärjungar. Om vi börjar med det här med lydnaden, så ser vi att det är ett väldigt centralt drag i evangelierna där de talar om Jesus, att han alltid agerade på faderns uppmaning, på faderns ledning. Kanske allra starkast är den här texten, Johannes 5:19. På svenska står det så här: sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Till vad fadern gör, det gör sonen. Jesus levde helt och hållet i ett beroende, avhängighet av fadern. Han gjorde bara det han såg fadern göra. Och det vi vet är ju att det här för honom ända in i korsdöden. På faderns uppmaning och vilja så går Jesus hela vägen in i döden för din och min skull. Det är ju den största av alla lydnadshandlingar. Och det föregås också av en bönekamp i Getsemane där Jesus ber till sin far: Fader, om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Men så lägger han till: ske inte min vilja utan din. Och det eviga beslutet från faderns sida, som jag i grunden tänker att hela treenigheten var helt med på. Men här har vi också människan Jesus som brottas när han vet det fruktansvärda som ligger framför honom. Men ske inte min vilja utan din är ändå slutorden av den bönen. Och det är faktiskt precis det här som vi som Jesu discipler har blivit kallade att ta efter. Även vi är kallade att ha den här attityden till Gud som vår far. Både när det gäller det personliga tilltalet, den intima relationen, fällskapet med far i himlen. Men också perspektivet av att jag är till för Gud, inte tvärtom. Jag är kallad att faktiskt lyda min skapare. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Så ber vi Herrens bön. Vi vänder oss till Gud som vår far. Och så får vi perspektivet från början. Låt din vilja ske. Vi ber ju ofta att vår vilja ska ske. Gud, kan inte det här bli som jag vill? Och vi får nog be sådana böner. Men Jesus uppmanar oss ändå, vänligt men bestämt. Börja inte där. Börja söka Guds vilja främst. Då ska ni få allt det andra också, säger han. Och Jesus själv är det bästa exemplet på det. Han ger oss en modell för det, kan man till och med säga. Genom sitt förhållningssätt till Fadern. Och sen är det ingen tvekan om att vi också får be för våra behov. Ge oss idag det bröd vi behöver. Så står det också i Herrens bön. Och även där finns den här positiva förväntan med i grunden. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Jesus levde i en självklar, tillitsfull relation till sin himmelske pappa. Och han vill att vi ska ha samma förhållningssätt till Gud som far som han hade här på jorden. Men så finns ju också en annan sida av det här. Det är att den här synen på Gud är ju inte självklar för oss människor. Och det blir så tydligt också med det här bibelordet. Det är inte alls alltid som vi har den här bilden av Fadern. Och det ser vi redan i Bibelns tredje kapitel, syndafallet. När Adam och Eva gör uppror mot Gud. Och vad händer? Vad händer när de har gjort uppror mot Gud? De gömmer sig för honom, eller hur? De blir rädda för honom. Innan han har sagt ett ord. Gud har inte hunnit säga någonting. Men Adam och Eva fattar att någonting är snett här. Och de riktar sin misstänksamhet mot Gud. De gömmer sig för Herren i lustgården. Och jag tänker att det här handlar också om att Adam och Eva får en förvrängd eller felaktig bild av vem Gud är. De får bilden av Gud som opålitlig, som nyckfull kanske, eller omotiverat sträng. Eller så kanske bara den här ganska vanliga bilden av Gud som avlägsen, ointresserad. En Gud som egentligen inte bryr sig om vad som egentligen händer med oss som lever och rör oss här nere på jorden. En väldigt vanlig bild av Gud. Och jag tänker att det är precis det som Jesus utmanar när han visar. När vi var på den här, precis. Bryr sig. Han vill ge oss goda gåvor. Han är god, helt enkelt. Däremot så är vi människor onda. Det säger han ju också i samma bibelvers. Om ni som är onda ändå förstår hyfsat väl hur man ska bete sig mot sina barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen som är absolut god göra det som är gott och vilja oss väl? Men redan från starten så har det här misstänksamheten mot Gud vävts in i våra liv som människor. Och det är också så att vi mer eller mindre medvetet ofta drar slutsatser om Gud utifrån våra erfarenheter, inte bara av honom utan också av andra människor, eller hur? Inte minst gäller ju faktiskt det här kanske vår relation till våra egna föräldrar. Och inte minst får man nog ändå tillägga relationen till vår jordiska pappa. Det finns oerhört många människor genom historiens lopp som har fått problem med sin relation till Gud utifrån att man haft problem med sin relation till sina föräldrar. Jag tror att ni känner igen det också. Det är något där man liksom nästan omedvetet börjar projicera sina egna erfarenheter av människor på Gud i himlen. En av förklaringarna till det här är rent psykologisk. Inom den psykodynamiska skolan till exempel talar man ibland om objektsrelationsteori. Som egentligen fokuserar på det lilla barnet, bebisen och liksom första åren. Och dess relation till föräldrarna, Och inte minst till mamman faktiskt. Det börjar ju ändå där för de flesta av oss. Vilken central roll den relationen har i utvecklingen av den egna identiteten. Min relation till mamma och sen också kanske från 2-årsåldern framförallt började det bli viktigt med pappa. Påverkar också min egen identitet. Det lilla barnet lever ju nästan i en slags symbios med mamman. Men får med tiden mer och mer distinkt identitet. Och poängen hela tiden är att min identitet växer fram i ett samspel. Och det är någonting sunt och gott i det. Ett barn som lämnas utan sina föräldrar får ofta också skador av det. Det är till och med så att för tidigt födda barn har man ju numera börjat göra så att man låter dem inte bara ligga i en kuvös, utan de får ofta ligga nära mammans kropp. Känner ni igen det? För man har märkt det att om ett barn till exempel föds i vecka 30 och har 10 veckor i kuvös innan det kan kanske fungera helt normalt, om det då inte får ha nära kroppskontakt med sin mamma, så kommer det faktiskt ge men i många fall. En slags svår, liksom, man kanske inte kan sätta ord på riket, men det är någon slags upplevelse av brist. Jag känner själv en person som blev övergiven som väldigt litet barn. Och han märkte senare i livet att han hade väldigt ångest inför att skiljas från människor. Liksom det fanns nästan lite panikkänsla när någon skulle lämna. Och han kunde inte riktigt förstå rationellt, vad kommer det här ifrån? Och vid den tiden visste han inte ens att han hade blivit övergivna av sina föräldrar. För att han blev snabbt adopterad och såg de nya föräldrar som sina riktiga. Men sen i vuxen ålder fick han veta om att han faktiskt blev lämnad av sin riktiga mamma och pappa. Och på något vis så förklarade för honom varför han hade den här känslan i sig som han inte ens kunde förklara, av att det var någon slags separation som han hela tiden bearbetade och som han själv inte var medveten om. Och jag tror att det är just så att väldigt tidigt i en människas utveckling så byggs det in förväntningar, attityder utifrån de här relationerna vi har till våra närmaste och särskilt våra föräldrar. Och det intressanta här och nu, det blir ju också då att det här gör att vi också ofta kanske omedvetet börjar projicera våra erfarenheter, våra bilder av mamma och pappa och längre upp i åldrarna, inte minst våra pappor, på vår bild av Gud. Jag tror till och med att det här är något som Gud själv har tänkt. Det är inte bara så att säga fel det här. Paulus ber i Efesierbrevet 3: jag böjer mina knän inför fadern, han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Det finns alltså en slags skuggbild av vår relation till vår himmelske pappa, nedlagd i relationen till våra jordiska föräldrar. Det finns en Guds tanke med det. Men till saken hör ju också att alla våra jordiska föräldrar har också brister. Så det kommer alltid finnas någonting ofullkomligt över den parallellen. Våra jordiska föräldrar kommer aldrig riktigt matcha Guds föräldraskap. Och det förklarar ju delvis varför vissa kan ha så svårt med beskrivningen av Gud som far. Men jag vill egentligen vända på det och säga att just för att vi alla har vissa problem i vår relation till våra jordiska föräldrar, så får vi ta emot det här som ett verkligt evangelium. Vi har en fullkomlig fader i himlen. Oavsett hur trasig din relation till mamma och pappa är. Vissa av oss har kanske en jättebra relation, men även då är det ju en ofullkomlig relation. Men Gud är den fullkomlige. Och Augustinus sa ju de här orden, att vårt hjärta är oroligt till dess det finner ro hos dig. Och jag tänker att det är just det här handlar om. Det kommer finnas någonting bristfälligt, någonting som inte är fullkomligt, tills vi till slut landar i fadersfamnen. Den fullkomliga fadern. Och det är någonting som vi alla behöver få ta emot, någonting vi alla behöver få upptäcka. Bibelordet är så viktigt att säga att det finns en gudomlig ordning här av att det jordiska återspeglar det himmelska. Vi tänker precis tvärtom egentligen. Vi utgår från våra bilder och säger att det kan hjälpa oss att förstå Gud. Det vi vill säga att Gud är verkligheten. Sen kan det återspeglas i bristfälligt på jorden. Men det pekar hela tiden bortom mot den himmelska verkligheten, mot Herren själv. Och jag, alltså, jag har på ett sätt, självklart förstår jag den här diskussionen kring problemet med farsbilden till exempel. Men jag har alltid tyckt att den diskussionen är helt fel från början. För att det är just när jag har en bristfällig förståelse av Gud, av min far, som jag behöver beskriva av den himmelska pappan. Så för mig är det bara en förstärkning av Bibelns budskap, inte ett ifrågasättande av det. Nej, men verkligen. Jag hade tänkt ni skulle få bara reflektera lite grann, för så att det här rör ju vid ganska djupa saker. Och jag tror att de behöver få röra vid djupa saker. Orkar ni fundera någonting innan ni tar pausen, eller? Vi kan ju ta pausen först. Men jag tänker, för att ro i land det här lite kort, så ska jag bara säga att för mig blir ju på ens frågan, ja, men vilken bild har jag av Gud som far? Och också frågan, är det den bild som Jesus ger oss? Eller är det någonting helt annat? Och jag kan bara ge några exempel. Är det Adams och Evas bild när de gömmer sig för Gud i lustgården? Skammens bild kanske. Eller är det rädslans bild, det här att vi faktiskt inte riktigt vågar lita på Herren? Det som är att liksom nästan hukar oss så fort vi vet med oss att vi har gjort någonting som inte är Guds vilja. Är det domens bild, det här att se Gud som en hänsynslös tyrann som bara är ute efter att sätta dit oss? Inte helt ovanligt det heller. Eller bara otrons bild, som misstror både Gud och hans löften. Och som när någonting händer som vi inte tycker om, men då hittar vi med näven åt Gud, för då är det hans problemet. Men i övrigt kanske vi egentligen ganska sällan släpper in honom i vår tillvaro. Eller just den här bilden av den bristfällige föräldern som gör att vi aldrig riktigt vågar lita på att Gud menar allvar när han säger att han älskar oss, att han vill bekräfta oss på djupet. Jag tänker att allt det är ganska viktiga frågor att fundera på. Och skälet till att det blir meningsfullt att fundera på är ju det jag börjar med här. Att Jesus har kommit för att uppenbara fadern för oss. Det är faktiskt ett av hans huvuduppdrag när han kom hit till jorden. Att uppenbara fadern för oss. Vi kan bara ta ett par minuter. Och sen så ska vi snart få sträcka på benen. Det här kan man fundera på mer än 2 minuter, det vet jag. Men låt oss ta 2 här och nu. Så vi inte bara släpper det. Det här får stå uppe. Så ska vi ta 10 minuters paus. Och vill man sitta kvar en stund och fundera så går det alldeles utmärkt. Jag kan ju också få säga det bara att precis som förra året har jag med några böcker som far. Men vi stannar här för just den här förmiddagen. På det temat. För nu är temat sonen. Och som jag redan har varit inne på så har vi ju i de lutherska väckelserörelserna varit duktiga, får man ändå säga, på att fokusera på Jesus och på den andra trosartikeln, alltså del 2 i trosbekännelsen, den som handlar om frälsningen och om Jesus. Och i grunden är jag oerhört tacksam för det. Jesus är den osynliga Gudens avbild. Han är förstfödd före allt skapat. Han är begynnelsen och änden. Han är kungarnas kung och herrarnas herre. Allt det här är namn på Jesus i Bibeln. Jesus är också tjänaren. Han är våra själars herde och vårdare. Han är överste prästen som känner med oss i våra svagheter. Han är Israels tröst. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Fantastiska beskrivningar av Jesus. Inte minst viktigt är han som Johannes döparen förkunnar. Guds lam som tar bort världens synd. Han är livets furste, Davids son och världens frälsare. Han är vägen, sanningen och livet. Ingen människa, det framgår på ett stort antal ställen i Bibeln, kommer till fadern utom genom honom. Och det innebär att Jesus i likhet med sin himmelske fader är värd både vår tro och vår lydnad. Han är värd vår tillbedjan. När Jesus har botat en blindfödd man i Jerusalem, då står det att när mannen får klart för sig att det är Jesus som är den utlovade människosonen, då faller han ner och tillber honom. Johannes 9:38. Och det är något ganska oerhört. Att han faller ner och tillber Jesus. Och det är samma sak som händer när Jesus har uppstått från de döda. Då berättar Matteus att när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Och faktum är att det här är ett av de absolut tydligaste bevisen för att Jesus själv verkligen var klar över att han var Gud i en människas gestalt. För om han inte hade ansett det, så hade han inte kunnat tillåta en annan människa falla ner och tillbe honom. Det om något vore ju hädelse ur ett judiskt perspektiv. Och det är intressant att det är Matteus som berättar det här, som ju skriver väldigt tydligt med en judisk läsekrets för ögonen. Det är oerhört kontroversiellt. Och det visar att för de tidiga kristna så var det ändå ingen tvekan om att Jesus var och är Guds son. Och det här är ju ingenting som bara gäller för ett fåtal, att vi ska ge Jesus vår hyllning. Vi har som sagt exemplet med den blindfödde mannen. Vi har exemplet med de första disciplerna. Men Paulus, han skriver ju så här och lyfter på just det hela till en ny nivå. Gud har upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Här är det ingen tvekan längre. Alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och den som sen vill ha en fortsatt utläggning av det temat ska ju läsa Uppenbarelseboken. För där är det inte heller någon tvekan. Där får vi hela tiden möta Jesus som kung, som den upphöjde, som är i centrum av den himmelska tillbedjan. Så det finns en hög bekännelse av Jesus i Bibeln. Och kopplat till det här så finns det också en undervisning om att det finns kraft när vi ber i Jesu namn. Och jag tänkte säga någonting om det faktiskt. När Jesus håller sitt avskedstal till disciplerna. Säger han så här, att vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Det här är Johannes 16:23. Och så lägger han till: hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be då ni ska få, för att er glädje ska vara fullkomlig. Johannes 16:23-24. Vad ni ber Fader om i mitt namn, det ska jag göra er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be då ni ska få, för att er glädje ska vara fullkomlig. Det är många som har funderat på det här, vad bön i Jesu namn egentligen betyder. Särskilt med tanke på att Jesus har så starka löften kopplade till den bönen. Jag tänker själv att bön i Jesu namn handlar både om en kraftdimension och en relationsdimension. Både kraft och relation har med det här att göra. Det som gör Jesu namn så unikt, det är ju att det finns kraft i det faktum att Jesus har vunnit seger. Jesus är en segrare. Han har besegrat syndens och dödens och djävulens makt. Ingen annan har besegrat de makterna. Bara Jesus har gjort det. Därför finns det en sån tydlig kraftdimension här. I Jesu namn finns seger över ondskan. Jesu död på korset gör att all den här världens ondska bävar inför Jesu namn. Och särskilt tydligt blir det här i den kristna befrielsetjänsten, där Bibeln är väldigt tydlig med, och även kyrkans erfarenhet, att de onda andarna måste ge vika när vi ber i Jesu namn. Där är konfrontationen på ett sätt som tydligast, men också som segern som tydligast. Och det kan också vara förklaringen till de här orden att lärjungarna inte har bett någonting i Jesu namn ännu. Eftersom Jesus, när han sa det här, ännu inte hade dött och uppstått för vår skull. Segern var så att säga inte fullbordad ännu på korset när Jesus talade här. Det är hans avskedstal till disciplerna. Men bön i Jesu namn handlar också om vår relation till Jesus själv, vår egen relation till Jesus. Och det framgår i en ganska fascinerande berättelse i Apostlagärningarna, som vi nog inte brukar läsa så ofta i våra sammanhang, men jag tänkte att vi ska göra det. Apostlagärningarna 19, verserna 13-17. Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över de som hade onda andar. De sa, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem, Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga. Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker, och fruktan kom över dem alla, och Herren Jesu namn blev prisat. Fascinerande berättelse. Det Skevas söner försöker göra det egentligen att använda Jesu namn ungefär som en trollformel. Men den här berättelsen visar på ett ganska omskakande sätt vad, att bön i Jesu namn inte handlar om att använda Jesu namn som en trollformel. Jesus känner jag till, säger demonen. Och vem Paulus är vet jag. Men vilka är ni? Och så kastar han sig över dem, övermannar dem alla, står det, 7 personer. Och misshandlar dem så svårt att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. För att förstå den här berättelsen tror jag att det är viktigt att ha klart för sig vad ett namn i Bibeln faktiskt står för. Vi använder ju namn på ett ganska banalt sätt, vad vi heter helt enkelt. Men i Bibeln står ju ett namn, i många fall i alla fall, för vem en person är. Alltså en mycket djupare sak, alltså vilken djupaste identitet man har. Och det är särskilt tydligt när det handlar om Guds namn, att Guds namn uppenbarar hans väsen för oss. Så att be i Jesu namn, det handlar i praktiken om att be utifrån en förståelse av och en bekännelse till Jesus sådan han är. Att vi faktiskt med detta tal om Jesu namn också erkänner att Jesus är Guds son, att han är Herre och frälsare. Och därför kan vi inte heller använda Jesu namn som en trollformel. Jesu namn är bara meningsfullt när vi också kopplar det till en sann förståelse av vem han är. Skevas söner hade inte böjt sig under Jesus som sin herre och frälsare. Och det genomskådade den här onda anden direkt. Han såg det på en gång. Han känner till vad som sker i den osynliga världen. Han visste att det här var inte pånyttfödda människor. Men det som också är intressant, det är ju slutklämmen. Konsekvensen av det här blev just att Jesu namn blev ärat. Visst är det intressant? Genom att några försöker använda Jesu namn på fel sätt så inser människor vilken kraft det verkligen ligger i det namnet, i det här fallet. Fruktan kom över dem alla och Herren Jesu namn blev prisat. Men det finns ännu mer att säga här. Att be i Jesu namn handlar också om att be i enlighet med Jesu vilja. För det är omöjligt att skilja egentligen en människas identitet från vad som är den personens vilja. Vem jag är har också att göra med vad jag vill, vad som är min drivkraft, vad som är min livsinriktning. Så man kan säga att när vi ber i Jesu namn, då ber vi dels utifrån en förståelse av vem han är, som Guds son, som Herrens Messias. Men vi ber också utifrån det som han har uppenbarat som sin vilja. Och då ska vi gå till en annan bibeltext som är hämtad också ur Jesu avskedstal. Och den är mycket känd, men vi läser den. Kapitel 15, 1-8 verserna. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren och torkar bort. Om man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Det finns mycket man kan säga om den här texten och jag kan personligen säga att det här är en av mina favorittexter i hela Guds ord. Det jag vill fokusera på här och nu, det är just den här relationsdimensionen i det som Jesus säger. Det första Jesus konstaterar är att vi är fullkomligt beroende, avhängiga av Jesus. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Och även i vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. En direkt konsekvens av att vara uppkopplade på Jesus, som man kanske skulle säga idag. Men här ser vi också ett mönster för hur livet tillsammans med Jesus är tänkt att fungera. Inte minst när det gäller bönen. För det är så att om vi håller oss nära Jesus, då kommer vi också fördjupas i vår relation till honom. Vi kommer lära känna honom, där har vi identitetsbiten. Men vi kommer också lära känna hans röst. Där har vi det som har med hans vilja att göra. Vi kommer höra honom tala på olika sätt. Och när vi hör Jesus stämma, uppfattar vad som ligger på hans hjärta, ja, då kan vi också be efter hans vilja. Det finns något väldigt organiskt här. När vi lever i gemenskapen, fällskapet med Jesus, så kommer vi också börja höra hans röst. På olika sätt naturligtvis. Och när vi har klarhet över vad ligger på Guds hjärta, ligger på Jesu hjärta, då kan vi också be som han vill. Och det är de bönerna som han sedan lovar att vi ska få svar på. Det som händer när vi ber i Jesu namn är ju faktiskt att vi inte bara ber våra egna böner. Vi ber inte bara det som ligger på vår agenda, det vi tycker är angeläget, utan vi börjar faktiskt förstå vad som ligger på Guds agenda, vad som är angeläget för Herren själv. Och då är det inte så konstigt att vi får det här fantastiska löftet om bönesvar egentligen. Vi ber ju hans egna böner. Är ni med? Det som ligger på Guds hjärta. Vi får tanka in hans närvaro, hans vilja, hans vägledning. Och när vi tar fasta på det så går vi i det som Bibeln kallar för förutbestämda gärningar. Förberedda gärningar. Där han själv öppnar dörrarna. För att det är hans projekt, inte vårt projekt. Och då rör vi oss också in i det som Bibeln ibland beskriver som trons bön. Och jag har en enkel definition på trons bön. Man kan säga mycket även om det. Men det mest grundläggande tänker jag är det här. Att trons bön handlar inte om att få igenom vår vilja i himlen. Utan att få igenom Guds vilja på jorden. Det tänker jag är en grundläggande definition av trons bön. Det handlar inte så mycket om oss. Det handlar om Herren själv. Och när han på ens får föda sådana böner i oss så går vi i förberedda gärningar. Och då finns faktiskt ett väldigt konkret löfte om bönesvar. Så jag ville bara få stanna upp lite grann inför det här med bön i Jesu namn. Och startpunkten som sagt i Jesu identitet. Vem Jesus är, att han är Guds son. Att hans namn har kraft utifrån vem han är. Men att det inte bara får bli en steril sanning utan Gud också vill dra in oss i ett fällskap med Jesus. En relation. Och i den relationen påverka oss också, våra tankar och våra böner. Och när våra böner faktiskt påverkas av den relationen, då har vi också ett väldigt starkt löfte om bönesvar. Och jag tänkte bara att vi skulle kunna ta en stund där vi kanske vänder oss till varann tre och tre. Utifrån inte minst Johannes 15. Det finns mycket att säga om den. Och mina två frågor är helt enkelt: hur talar den här texten in i ditt? I det namnet fann jag frälse, inte ett annat frälsa kan. Det är stora sanningar vi får proklamera. Och nu ska vi gå vidare till den tredje personen i treenigheten, som ju faktiskt har bland annat just den uppgiften att proklamera Jesu namn. Vi kommer tillbaka till det. Men det är ju samtidigt så att det är när vi kommer till den helige ande som det kanske blir lite mer utmanande för flera av oss. Vi har redan varit inne på det i någon av frågorna som har ställts. Jag har märkt att det är ganska vanligt också bland oss kristna att vi upplever den helige ande som ganska abstrakt. Och en ganska vanlig fråga är ju också det här: är det så lämpligt eller naturligt att rikta sin bön till den helige ande? Och jag tänker att den typen av fråga bygger på att det känns lite mer ogreppbart med anden. Trots allt är det vanligaste i kyrkan att vi riktar våra böner antingen direkt till Fadern, och då säger vi ofta Gud. Gud är ju på just det allmänna namnet som ändå i Nya testamentet står i huvudsak för Fadern. Eller så ber vi direkt till Jesus. Men det är inte lika självklart för alla i alla fall att be direkt till anden. Samtidigt så tänker jag att det som jag har sagt fram till nu måste få konsekvenser också för vårt förhållningssätt till den helige ande. Om vi bara börjar med att den helige ande är en fullvärdig del av Guds treenighet. Det är vad kyrkan har lärt i alla tider. Han har ett specifikt och mycket viktigt uppdrag i Guds frälsningsplan. Han verkar i kyrkan, i församlingen. Både i andens gåvor och de dimensionerna, men inte minst också i de troendes heliggörelse. Och det gör ju också att det blir naturligt att betrakta den helige ande inte bara som en opersonlig kraft, utan faktiskt som en person. Och det framgår på flera sätt i Nya testamentet. Jag vill ta er med på några av dem. Och ett av dem är ju att Jesus själv faktiskt talar om den helige ande som han vid några tillfällen. Johannes 14:26, där säger Jesus att hjälparen, talsmannen, står det hos er tydligen. Hjälparen, säger vi, den helige ande som Fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Anden på grekiska är neutrum. Det är inte liksom ett liksom, det är inte han helt enkelt. Men här använder Jesus han om den helige ande. Ett annat bibelställe som jag tänker är minst lika viktigt i just den här frågan, det är faktiskt Efeserbrevet 4, vers 30. Där talar Paulus just om de kristnas heliggörelse. Och där säger han att vi inte ska bedröva den helige ande. Vet inte om han har tänkt på det? Bedröva inte den helige ande. Gör icke Guds helige ånd sorg. Det är bara en person som kan bedrövas, eller hur? En opersonlig kraft har inga känslor. Men den helige ande har känslor. Vi kan ge honom sorg med vårt sätt att leva och bete oss. Och det säger oss någonting väldigt djupt och sant om vem den tredje personen i treenigheten är. Och rent konkret tänker jag att det här måste innebära att vi alla har en kallelse både att be till och lära känna den helige ande. Vi får bjuda in honom i våra liv, både för att han ska undervisa oss om Guds väg och för att vi ska få lära känna honom som person. När han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen, säger Jesus. Och samtidigt ser vi både här och på andra ställen i Bibeln att det går inte egentligen att skilja de här tre personerna i treenigheten åt. För i nästa vers säger Jesus så här: han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till att det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Så anden har ingen egen agenda. Han har kommit för att uppenbara sonen för oss. Och då tänker vissa som läser det, okej, alltså är inte anden som viktig, det är Jesus som är det viktiga. Men då ska vi tänka efter vad vi hörde om fadern här tidigare. Det står ju samma sak om Jesus relation till fadern. Jesus kom inte till den här världen för att driva sin agenda, utan för att uppenbara fadern för oss. Eller hur? Så att på engelska säger man the bucket's gotta stop somewhere. Men det är som de säger, they pass it on. Det går vidare. Anden uppenbara sonen, sonen uppenbara fadern. Och fadern förhärligas när vi blir Jesu discipler. Så jag tror vi ska akta oss för att spela ut andens roll bara för att anden ska förhärliga Kristus. För då får vi nästan spela ut Jesu roll också. För Jesus ska förhärliga fadern. Poängen är helt enkelt att det hänger ihop. Det är en relation. Det är 3-1 och de samarbetar. Och de gör det i det vi kallar just för frälsningsekonomin. Och det här är ju också bakgrunden till den athanasianska trosbekännelsen. Den använder vi inte så ofta i kyrkan, men det är en av de här 3 viktiga trosbekännelserna från den tidiga kyrkan. Det står att Fadern, Sonen och den helige ande är en enda Gud i 3 personer, och 3 personer i en enda gudom. I det att vi varken sammanblandar personerna eller söndrar det gudomliga väsendet. Det är nästan filosofiskt språk. Men det är ett sätt att försöka mejsla fram exakt hur det här ändå kan förstås. I den meningen det kan förstås. Och det innebär ju också att när Gud kommer till den här världen som en människa, då är hela treenigheten involverad. Vi vet att när Jesus som människa levde här på jorden, så lyssnade han hela tiden in vad som låg på faderns hjärta. Och andra sidan av det också att de under och tecken som han gjorde utförde han i den helige andes kraft. Jag kommer säga lite mer om det imorgon. Men det finns alltså ett samarbete här. Jesus lyssnar in fadern och han handlar i andens kraft. Och man kan väl någonstans ändå säga att det är just i inkarnationen, det är första och enda gången som Gud låter sig själv bli begränsad. Jesus är ju lika allsmäktig som fadern och anden. Men under de år han vandrade här på jorden så klädde han av sig någonting av sin härlighet, står det. Avsade sig några av sina privilegier som Guds son. Och han gjorde sig i den meningen avhängig av faderns ledning. Fast han ju egentligen var lika allsmäktig som fadern. Men under den tiden avsade han sig något av den allsmäktigheten. Han avsade sig inte sin gudomlighet. Han var fortfarande Gud och han är Gud. Men han gav oss också ett exempel på hur det kristna livet var tänkt att levas. Det var tänkt att levas i en ständig avhängighet av Gud. Och Jesus är det fullkomliga exemplet på det. Det är också det här samarbetet i treenigheten som egentligen gör att man kan beskriva Gud som kärlek. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men kärlek kan faktiskt inte existera i ett vakuum. Kärlek är bara meningsfull om den har en riktning, om den har ett objekt. Och eftersom Gud är kärlek av evighet, så måste den kärleken ha haft ett objekt av evighet. Och det objektet är kärleken till varandra i treenigheten. Nu blev det lite filosofiskt här igen, men det är inte helt oviktigt det här. Om Gud bara var en, så skulle inte kärlek vara riktigt meningsfullt innan vi människor blev skapade. Men det är ju samtidigt också en av förklaringarna till varför Gud skapade oss människor till sin avbild. Han ville ha ett objekt för sin kärlek utanför sig själv. Och ja, som jag ser det, så är det här ganska fantastiska sanningar. Det må vara lite filosofiskt, men det är också fantastiska sanningar. Guds kärlek förutsätter i en mening treenigheten och gemenskapen i den, fällskapet i den. Och det vi också kan notera då, det är ju att det är sonen som uppenbarar den här kärleken för oss människor på korset. Men den som gör Guds kärlek levande för oss kontinuerligt, det är den helige ande. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss, säger Paulus. Romarbrevet 5:5. Så anden fyller en oerhört central funktion i att pågående uppenbara det här kärlekens mysterium. Och ytterst sett förhärliga Kristus genom att peka på vårt behov av det Jesus gjorde på korset. Och så har vi då det här med den helige ande som en person. Jag tänkte faktiskt få dela lite personligt vittnesbörd med er. Jag tyckte det kunde passa sig utifrån det här temat. Och man kan säkert dra lite olika slutsatser av det. Men jag vill bara berätta för er någonting som har varit helt avgörande i min personliga vandring med Herren. Det började vara några år sedan nu. När jag var 16 år gammal åkte jag som utbytesstudent till Australien. Och det var ett omvälvande år på många sätt. Det är ju alltid omvälvande att komma liksom bort från sin ursprungsfamilj och i helt nya sammanhang. Men jag fick också möta andra kristna i det här landet, Australien, som hjälpte mig att vidga lite grann vyerna. Men det började först med en ganska rejäl kulturkrock. Jag hamnade alltså i en familj som tillhörde den australiensiska pingströrelsen, pinsebevegelsen. Och första veckorna undrar jag vad i hela världen är det här. Jag kom från en ganska traditionell samarbetskyrka mellan EFS och Svenska kyrkan. Och första gudstjänsten jag var på var det 60 minuter lovsång, en timme. Alla förväntade stå upp, satte man sig ner, sa de att man var lat. Och sen var det 60 minuters predikan. Det var inte riktigt så vi firade gudstjänst hemma i Uppsala. Det är bara att konstatera. Men det var ett dynamiskt sammanhang det här. En väldigt dynamisk ungdomsgrupp som jag ganska snabbt kom in i. Och så var det då också bruket av andens gåvor i den här gemenskapen. Som jag inte hade mött på det här sättet tidigare. Varje söndag var det tungotalsbudskap som delades. Och som också uttyddes på ett väldigt egentligen sunt och korrekt sätt av någon i församlingen. Jag hade aldrig sett något sånt tidigare. Men det var tydligt att här fanns det en liksom levande erfarenhet av den typen av nådegåvor som jag inte hade sett i mitt sammanhang. Jag märkte också på ungdomarna att de här personerna som ju var i min ålder, de talade mycket mer om sin tro. Alltså även man kunde vara ute och typ göra någon sportaktivitet eller någonting sådär. Och de talade om Jesus. Och det var bara att konstatera att det gjorde inte mina jämnåriga och jag i min ungdomsgrupp där hemma. Vi hade andaktsstunden, då talade man om Jesus. Annars så talade vi om annat. Det är bara att vara krass och ärlig. Jag blev helt enkelt väldigt nyfiken. Vad är det de här har upptäckt eller liksom fått som jag uppenbarligen inte har smittats av? Och för en lång historia kort så kom det en förkunnare på besök en dag till församlingen och bjöd in till förbön. Och han bad för många olika människor på olika sätt. Men när han bad för mig så bara fick han en profetisk hälsning där han sa att, och han hade ju aldrig träffat mig naturligtvis, men han sa att du är kristen, du är rättfärdiggjord, men du har mer att upptäcka i den här djupa relationen till den helige ande. Och det här sporrade mig i en bön att liksom be om att få möta den helige ande lite mer som en person. För jag tror att det egentligen handlade ganska mycket om det. Jag trodde naturligtvis på hela treenigheten. Men för mig blev det viktigt att bjuda in den helige ande mer som en person. Och jag låg en dag hemma på sängen och bad att Guds ande skulle få blomma ut på ett nytt sätt i mitt liv. Och jag gjorde det också med hänvisning till det här bibelordet. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och så står det ju sen att det här syftar på den helige anden som ännu inte hade utgjutits, eftersom Jesus inte hade förhärligats, tror jag det står. i versen efter. Jag bad helt enkelt utifrån den här bibelversen. Ja, men Gud, låt den här strömmen få påla på ett nytt sätt. Det hände tre saker utifrån den bönen som alla har fått ganska stor påverkan på mitt liv. Det första var att tungotalet kom som ett rinnande vatten över mina läppar. Bara in that instant när jag bad den bönen. Och det var naturligtvis en väldigt konkret sak. Det andra som hände, som på ett sätt har varit kanske det mest dyrbara för mig personligen, det är att Bibeln blev en helt ny bok för mig. Det var väldigt påtagligt. Jag brukade läsa ett par kapitel i Bibeln varje kväll. Och jag höll på med någon av krönikeböckerna just då. Det är nästan minst exalterande man kan ägna sig åt. Men jag öppnade min bibel samma kväll och fortsatte läsa. Och det bara studsade emot mig. Det var en helt ny bok. Det gav mig kanske 5 gånger mer bara liksom att läsa än kvällen innan. Jag var inte alls förberedd på det. Men det var någonting helt nytt. Och jag kan bara säga att det var där som det som sen blev min kallelse att vara mer av en bibellärare föddes. Kärleken till Guds ord. Och livet i Guds ord. Som har varit en följeslagare för mig ända sedan dess. Och sen märkte jag också att jag var ju 16-17 år här. Jag var ju en ganska vanlig kaxig tonåring som tyckte det var ganska spännande att tänja gränserna och sådär. Jag lyssnade på väldigt mycket musik också som inte var särskilt bra, tror jag. Helt plötsligt så fick jag en längtan inifrån efter renhet som jag inte hade haft tidigare. Som sagt, jag var en kristen tidigare också. Men nu var det som inifrån det här. Men tidigare var det så viktigt för mig att liksom ställa frågan. Okej, men hur långt ut på kanten kan jag gå utan att liksom falla ner? Hur långt kan jag gå och ändå fortfarande kalla mig kristen? Det som hände nu var att jag faktiskt inifrån fick en helt ny fråga. Det är, men hur nära Jesus kan jag faktiskt komma? Och det var ingen som sa till mig att jag borde tänka så. Även om det gärna hade fått vara det också. Men det var någonting som kom inifrån. En längtan efter renhet. Och när jag kom tillbaka till Sverige så var jag en ganska förändrad Olof. Det var en annan person som kom tillbaka. Jag började dra igång bönesamlingar i kyrkan. Vi startade kristens skolgrupp på skolan. Jag skrev min första bok som förut handlade just om hur musiken hade kunnat få fungera väldigt mycket som en avgud i mitt eget liv. Och just den här längtan efter renhet. Hur kan vi titta på den moderna rockmusiken också utifrån det perspektivet. Vad gör det här med min gudsrelation? Och som sagt, det var också utifrån det här mötet med den heliga ande som en person, som den här kallelsen som jag sedan dess har försökt gå in i mer och mer som förkunnare och bibellärare växte fram. Ända sedan dess har just den här personliga relationen till den heliga ande varit någonting väldigt dyrbart för mig. Bara några år efter det här så var det en ny våg av förnyelse på något vis i mitt eget liv. Som också på något vis knöt an till den heliga ande. Och där Gud på något vis ett varv till började röra vid mina prioriteringar, mitt sätt att leva. Jag bodde nere i källaren på den här tiden hos mina föräldrar. Och jag hade faktiskt handfatet på rummet så jag kunde stå där nere och borsta tänderna på mitt rum. Och så var det bara känna att Gud som knackade mig på axeln. Jag upplevde det nästan fysiskt. Och bara, nu vill jag ha gemenskap med dig. Jag vill ta tid med dig. Så kan jag bara sitta en halvtimme, 45 minuter på sängen och bara umgås med min himmelske far. Bara njuta av hans närvaro. Ett helt nytt sätt att be också för mig. Tidigare var väldigt mycket bön att jag hade min bönelista för att beta av. Liksom, de här bönämnena har jag. Och jag tror naturligtvis på vikten av förbön, men på något vis så det som skedde i mitt böneliv var att jag också kunde ibland lägga undan den där listan och bara vara med Gud. Låta mig älskas av Herren. Hans faders kärlek. Och i det också på något vis upplevde att Gud börjar forma och tala och leda på ett sätt som jag inte var van vid tidigare. Och för mig är det här så viktigt. Jag i Sverige är jag och har varit en ganska offentlig person och jag har också en kallelse. Förra gången jag var här så talade jag mycket om mer apologetiska ämnen och ganska liksom utmanande ämnen på det sättet. Man står på barrikaderna, man argumenterar, man sådär. För mig är det så viktigt att det inte får bli den enda sidan. Att det också får vara, ibland får man bara vara lille Olof som hoppar upp i pappas knä. Ja. Att båda de sidorna måste få finnas. Liksom. Både det här intima mötet med Jesus, med Fader, Son och Helig Ande. Så att det inte blir en roll man spelar bara. En offentlig sida. Det måste också finnas den inre, intima sidan. Och jag tänker att Gud kan möta oss på många olika sätt. Och ibland har vi kanske gjort system av det här på ett sätt som vi inte har täckning för. Men jag tror ändå att vi alla på något kan få ta det som en inbjudan ändå. Att Gud vill att vi ska få lära känna honom som person. Och han vill få påverka våra liv. Och jag brukar säga det att egentligen tror jag inte någon av oss behöver mer av den helige ande. Vi fick den helige ande genom dopet och tron. Men den helige ande vill ha mer av oss. Och det behöver få ske gång på gång i våra liv. Att vi säger, överlåter nya sidor av våra liv till honom. Och ibland är det han som tar initiativet och bara överraskar oss. Och det är naturligtvis bara Guds nåd i det. Men det kan också vara en bön på våra hjärtan. Gud, prägla mig mer. Låt de här strömmarna av levande vatten som han själv använder som bild för den helige ande, låt dem få påla i mitt liv. Och jag tänker vi kan bara be som en enkel avslutning här och nu utifrån det. Herre, jag tackar dig för att du är Fader och Son och helig ande. Tack att vi får vila i att du är vår himmelske pappa som vill oss allt gott. Tack för att den här gamla bilden redan från Adam och Eva där vi misstänkliggör dig, ifrågasätter dig, där vi är rädda för dig och inte litar på dig. Tack för att det är en falsk bild. Och jag ber att du hjälper oss att verkligen göra upp med den bilden varje gång den visar sig i våra tankar, i våra böner, i våra vägval. Herre, så tackar jag dig för att du har sänt din son, dig själv i en människas gestalt hit till världen. Tack för att du, Jesus, har kommit för att uppenbara Fadern för oss. Tack för att Faderns hjärtslag når oss genom dig. Jag ber Jesus att vi får formas av de hjärtslagen. Att vi får börja tänka dina tankar. Be dina böner. Tack också Herre att det finns kraft i ditt namn. Att du har besegrat syndens och dödens och djävulens makt. Att vi faktiskt har fått del i den segern genom tron på dig. Herre, du är alltid värd vår tacksamhet för den segern. Påminn oss om det, Herre. Hjälp oss att leva i det. Så tackar dig helige ande att du har kommit till den här världen för att förhärliga sonen. För att ständigt påminna oss om vad vi har i dig. Vem du är och vill vara för oss. Jag vill särskilt be för de av oss som kanske inte riktigt har fått möta dig som en person. Herre, vi ber att vi ska få lära känna dig på nya sätt. Att du ska forma oss på det sätt som du vet att vi behöver formas. Tack att vi får be, Veni Sancte Spiritus, kom helige ande. Tack att vi får veta att när vi ber den bönen, då ber vi om någonting gott. Du själv säger här att en far kan ge sina barn goda gåvor, skulle då inte du själv ge helig ande åt dem som ber honom? Herre, vi ber om allt det här i ditt namn. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.